Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig Silvia Kakembo. Här pratar vi om statens roll i samhället och om hur det är att jobba i staten. Främmande makter försöker att spionera på Sverige och underrättelsehotet växer enligt säkerhetspolisen Säpo. Och därför har Säpo föreslagit strängare regler för säkerhetsprövningar av personer som söker säkerhetsklassade jobb. Och de allra flesta säkerhetsklassade jobb i Sverige finns på statliga myndigheter, till exempel hos polisen, inom försvarsmakten och på regeringskansliet. Och det är hemligt exakt hur många säkerhetsklassade tjänster som finns i Sverige. Däremot så vet vi att Säpo gör ungefär 130 000 registerkontroller per år. Och det är en del av säkerhetsprövningen. Så där kan man få en liten ledtråd. Och Säpos förslag som de har lagt skulle bland annat leda till att det blir svårare för personer med dubbelt medborgarskap från vissa länder att få en sån här säkerhetsklassad tjänst. Och många är skeptiska till Säpos idé, inte minst fackförbund. Och med mig i studion så har jag en sån skeptiker. Så hej och välkommen till studion, Joakim Lindqvist.
Tack så mycket.
Du är förbundsjurist hos fackförbundet ST. Hur högt suckade du när du fick höra det här Säpo-förslaget?
En liten besviken suck kom det väl över mina läppar ändå.
Jag förstår. Och de vill ju liksom skärpa säkerhetsprövningen för personer med dubbelt medborgarskap som de menar. Vad berodde den här sucken på? Eller varför tänker du att det är problematiskt?
Man målar med för breda penseldrag helt enkelt och riskerar att utestänga en stor del av potentiellt väldigt kompetenta och duktiga medarbetare i statlig verksamhet utan att egentligen stärka säkerheten.
Just det, så att man tar barnet, badvattnet, baljan, alltihopa och liksom kastar ut.
Ja, lite så.
Ja, just det. Ja, men det står ju även i det här förslaget som man kan googla sig fram till att anknytning till andra länder kan vara ett säkerhetshot. Och för mig är det lite otydligt, vad betyder det här anknytning? Vad tror du att de menar?
Jag vet inte det. Det är egentligen inte specificerat i den här hemställan. Så det kommer ju bli upp till varje enskild myndighet att liksom bedöma det här vad anknytning är för någonting. Är det att jag var på semester ett halvår på ett ställe, att jag var utbytesstudent, att min mormor bor kvar i ett visst land? Jag vet inte. Och det kommer bli väldigt svårt för de som ska göra de här säkerhetssamtalen på olika myndigheter att förstå det också, tror jag.
Jag har jobbat på regeringskansliet och som jag minns det inför min egen säkerhetsprövning där så kollar ju de redan idag och frågar massa frågor kring dels ens anknytning till andra länder men framförallt då om man har liksom kopplingar till några särskilda främmande makter. Men varför tror du att de tycker att det ändå behövs en skärpning utöver det här som de redan gör?
Jag vet faktiskt inte. Jag tycker ju att det blir fel fokus. Man ska ju fokusera på det som den här säkerhetsprövningen egentligen handlar om, nämligen att kartlägga lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. Och sårbarheter kan ju vara såklart att har man en släkting i en diktatur som säkerhetstjänsten i den diktaturen kan utpressa eller kan hota släktingen man har för att utpressa en själv då att ge. Det kan ju vara en sån sårbarhet. Men då bör man ju specificera och rikta in sig på just det. Och det, man kan ju ha andra sårbarheter som sagt. Men om man målar så brett och pekar ut alla med dubbla medborgarskap, all form av anknytning, och sen bara lämnar över till myndigheter att själva göra en bedömning, då är ju risken uppenbar att det blir väldigt godtyckligt.
Säpo skriver ju just om det här då med dubbelt medborgarskap och att det är extra känsligt om man har medborgarskap nummer två då i ett land som bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och vilka länder menar Säpo egentligen med det här?
Det skriver de ju inte där i, men det som har nämnts sen i debatten är ju Ryssland, Kina och Iran. Men alltså så som världen ser ut, alla spionerar ju på alla. USA avlyssnade Tysklands förbundskansler, var det väl någon skandal om.
Pinsamt.
Så det är ju väldigt svårt. Och också här kommer det ju bli då en bedömning för de enskilda myndigheterna. Och det kan ju också bli så att läget i ett visst land förändrar sig. Ska då den som har anknytning till det landet helt plötsligt bli av med sitt arbete? Eller inte få komma in på arbetsplatsen på grund av att någonting i omvärlden har förändrat sig? Det blir väldigt svårt att förutsäga och förutse för den enskilde arbetstagaren inom staten.
Så man måste ha ett sånt här gårdsnamn från Dalarna för att kunna liksom smita igenom den här smala springan som Säpo kommer att täppa till. Men om vi pratar om just den här frågan kring möjligheten att attrahera och behålla kompetent personal inom staten, som jag tänker är givet de demografiska förändringarna som sker i samhället, är liksom en jätteutmaning framåt. Hur tror du att ett sånt här förslag kommer att påverka både folks vilja men också statliga myndigheters möjligheter att rekrytera och attrahera kompetens?
Ja, jag tror att det kommer få negativa konsekvenser. Jag tror ju att personer som har någon form av anknytning till utlandet kommer ju söka sig till andra sektorer. Man vill ju inte riskera att man helt plötsligt en dag inte får komma in på kontoret, eftersom man vid en förnyad säkerhetsprövning så har gjort en annan bedömning av ens anknytning till utlandet. Och jag tror också då att det kommer bli svårare för myndigheter att rekrytera ny personal, för att en stor grupp kommer att välja bort, av samma anledning då, välja bort att söka sådana här tjänster.
Tror du att jag till exempel som har anknytning då till Uganda, jag är ju född i Sverige men mina föräldrar är födda i Uganda, så skulle jag enligt de här nya reglerna tror du kunna få problem i min säkerhetsprövning? Ugandas demokrati är ju bristfällig, för att uttrycka mig med diplomatsvenska.
Ja, det är ju fullt möjligt. Men det kommer ju bli upp till den tjänstemannen då som sitter och beslutar om den här säkerhetsprövningen att göra en bedömning. Och som sagt, den här hemställan ger ju inte speciellt konkreta riktlinjer kring hur den bedömningen ska göras. Så den risken finns ju. Men det blir ju som sagt ganska godtyckligt. Det beror på vilken handläggare du kommer ha på myndigheten som gör den här prövningen då.
Ja, jag ser framför mig nu dörrarna till regeringskansliet stängas här igen om jag skulle vilja gå tillbaka till mitt gamla jobb. Ja, okej. Men, och många har ju varit kritiska mot det här Säpo-förslaget, eftersom att man skapar liksom, precis som vi är inne på, hinder för stora grupper och jobba i säkerhetskänslig verksamhet. Och särskilt problematiskt är ju de här föreslagna reglerna för svensk-iranier, så eftersom att du i debatten, som precis som du nämnde, har liksom plockats upp att just Iran är ett sånt land. Och att de här personerna dessutom inte kan avsäga sig sitt iranska medborgarskap utifrån de regler som gäller där. Och just därför så har den socialdemokratiska politikern som själv har iransk bakgrund, Ardalan Shekarabi, varit väldigt kritisk mot det här förslaget. Och så här sa han i en intervju med Sveriges Radios Ekot i mars månad.
Det här skulle ju direkt innebära att det blir mycket svårare för den gruppen, alltså svenskar med rötter i Iran, att få anställning i säkerhetskänslig verksamhet. Det är ju en förordning som skulle då i princip automatiskt innebära ett hinder om man till exempel råkar ha rötterna i ett land som utgör säkerhetshot mot Sverige, utan att man själv kan påverka det.
Och S-politiken Ardalan Shekarabi är alltså orolig att de runt 120 000 svensk-iranier som finns här i Sverige automatiskt skulle få problem att söka säkerhetsklassade jobb. Och så här säger då Säpos presssekreterare Karin Lütz när hon svarar i Ekot på den här kritiken.
Vi måste betona att personer med anknytning till andra länder som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige generellt sett utgör inte något hot mot vårt land eller mot våra fri- och rättigheter. Men det kan vara en sårbarhet, och därför är det grundläggande när man gör en säkerhetsprövning och gör ett bedömande hur en persons koppling till andra länder ser ut.
Och Säpos talesperson här då menar ju alltså att man inte per automatik betraktas som ett säkerhetshot bara för att man har anknytning till andra länder. Men om vi stannar lite här hos Säpo och försöker förstå deras perspektiv. Det har ju uppdagats två fall i alla fall, åtminstone av spioneri här på sistone. Och då tänker jag på de här iranska spionbröderna som lyckades infiltrera både försvaret och Säpo under 10 års tid. Tror du att det är så att Säpo är lite liksom extra, på tal om att slänga ut barnet och badvattnet och alltihopa, att de är liksom lite extra on the edge här nu för att de har upptäckt den här bristen på sin egen bakgård, eller vad man ska säga?
Det kan jag ju bara spekulera i. Det finns ju ett tidsmässigt samband i varje fall mellan att den här hemställan kom och att det här uppdagades. Men så som jag förstår, nu har jag inte insett i alla detaljerna kring de här iranska bröderna, men så som jag förstår det så de blev ju inte utpressade av iranska staten till att göra det här, utan det var väl snarare liksom ett medvetet förräderi mot ett självvalt förräderi mot svenska staten. Och det kommer man ju inte åt med de här prövningarna. Den som med onda avsikter går in och försöker infiltrera eller som är inne och bestämmer sig för att helt enkelt vända sig mot svenska staten kommer man ju ändå inte snappa upp med de här säkerhetsprövningsreglerna, utan det blir ju bara ett stort antal andra personer som man utesluter.
Just det, men kan det inte vara rimligt då att man, om jag återigen tycker vända det ur liksom Säpos perspektiv, att just det här med lojaliteten mot främmande makter, alternativt liksom uppenbart då som i de här spionbrödernas fall, bristande lojalitet mot den svenska staten, att man ändå vill kolla lite extra, att ska man in och jobba i verksamheter som är av liksom kritisk natur för statens fortlevnad, att man då faktiskt är lojal först och främst mot Sverige?
Jo, jag tror ju att reglerna behöver skärpas. Men inte på det här sättet. Inte att man per automatik ifrågasätts enbart på grund av sitt medborgarskap, som man ju när det gäller iranier inte kan avsäga sig. Och regelverket behöver styras upp. Men ser vi historiskt så många av de stora svenska spionskandalerna bakåt i tiden har ju inte handlat om personer som har haft någon koppling till främmande makt, utan det har ju varit andra motiv som har fått dem att bryta sin lojalitet. Och man måste nog liksom tänka bredare och fokusera på vad är det som leder till den här bristande lojaliteten och hur ska vi kunna liksom kartlägga den och snabbt snappa upp såna brister. Och det tycker jag inte det här förslaget gör.
En annan del av det här Säpo-förslaget innehåller även andra förslag på ändringar för säkerhetsprövningarna. Och det är nämligen att den personen som genomgår en säkerhetsprövning, alltså den som söker då ett säkerhetsklassat jobb, att den själv måste se till att uppgifterna som är grund till den här utredningen är fullständiga, nu gör jag så här situationstecken igen, fullständiga och tillförlitliga. Vad tror du att det kan få för effekt?
Det här är ju ett brott mot liksom den här grundläggande förvaltningsrättsliga principen att när staten fattar betungande beslut, vilket det ju är att dra in en sån här säkerhetsklassning för någon, så är det staten som ska presentera underlag för varför man ska vidta den här betungande åtgärden mot en individ. Och här tar man alltså och vänder på det. Det blir ju väldigt betungande för den enskilde. Om någon hävdar att jag skulle ha anknytning till ett främmande land med någon form av motivering, då att jag då på något sätt ska gå in och presentera en utredning som visar tvärt emot det, då måste jag ha tillgång till en främmande lands olika register. Vilket om det handlar om diktaturer så är det ju oftast helt omöjligt att få tag. I realiteten innebär ju det här också ett utestängande av alla de som har anknytning eller då av säkerhetspolisen eller myndigheterna påstås ha anknytning till främmande makter. För man har ju då inte tillgång till det här utredningsmaterialet.
Men om det är så här då att jag sen blir nekad när jag har misslyckats med att prestera de här akademiska intygen eller vad det nu skulle kunna vara, kan man liksom överklaga det om jag söker ett jobb?
När man söker ett jobb så man kan inte överklaga det här själva säkerhetsklassningsbeslutet, vilket ju är väldigt olyckligt. Och det här leder ju till då att det blir ju ingen enhetlig praxis heller. Utan om det finns en överklagande instans som ger ut domar och så som visar det här är nivån ni ska lägga er på, det här är relevanta frågor, då sprids det ju liksom ett enhetligt system ner i myndigheten att det så här ska gå till. Men något sånt finns ju inte, så därför är ju risken då att det utvecklas olika kulturer på olika myndigheter, var man lägger nivån och vad som anses relevanta frågor. Och det är ju väldigt olyckligt. Å andra sidan då, om man redan har en anställning och blir av med den, om man har en tillsvidareanställning, då får ju den bara avslutas om det finns sakliga skäl för att säga upp den. Och där har ju Arbetsdomstolen sagt att bara det faktum att myndigheten, då samma myndighet som man är anställd vid, har gjort en bedömning att man numera inte klarar sin säkerhetsklassning, det är i sig inte sakliga skäl för att bli av med anställningen. Men så säger du Arbetsdomstolen att vi kan ju inte överpröva själva säkerhetsklassningsbeslutet, utan det vi får gå och pröva då är de bakomliggande orsakerna, om de är sakliga skäl för att bli av med jobbet. Och extra problematiskt blir det ju då när myndigheten åberopar sekretess kring allting och säger nej, tyvärr, det är hemligt varför du blir av med din säkerhetsklassning.
Ja, men för det var min nästa fråga. Jag säger, men vem granskar liksom att Säpo gör rätt här med de här säkerhetskontrollerna?
Det är ju Säpo själva som är tillsynsmyndighet över myndigheternas beslut egentligen. Det finns ingen möjlighet att överklaga. Säkerhetspolisen är tillsynsmyndighet. Sen kan ju justitieombudsmannen bedriva tillsyn och justitiekanslern. Jag har anmält ärenden till justitieombudsmannen som jag har tyckt varit väldigt underliga. Men hittills har inte justitieombudsmannen tagit upp någon av dem. Hade bland annat en medlem som blev underkänd. En civilanställd som arbetade i arresten hos polismyndigheten blev av med sin säkerhetsklassning, fick inte veta varför, det var sekretess på allting. Sökte nytt jobb på kriminalvården i samma stad, där klarade personen säkerhetsklassningen. En del i det arbetet bestod då att åka till sin gamla arbetsplats i arresten hos polisen och hämta upp personer liksom och föra till kriminalvårdens anstalter. Det blev
lite kafkaeskt nästan.
Ja. Ja. Det kan ju bli det helt enkelt. Just den här bristen på kriterier och samordning mellan myndigheter, att det inte finns enhetliga regler kring det. Och det här tror jag bara skulle öka om den här hemställan från Säpo skulle bli verklighet.
Just det. Ja, men jag fyller ju år snart, så att jag önskar mig kanske transparens från Säpos håll i födelsedagspresent. Ja, men just nu ligger det här förslaget hos regeringskansliet och regeringen ska bereda det här förslaget. Vad tror du kommer att hända nu? Vad är det mest sannolika scenariot framåt?
Ja, man får väl ha en önskedröm då att man lägger den här hemställan i byrålådan. Men jag hoppas att man tillsätter en utredning som får bredare direktiv än vad den här har. Jag tror det skulle behövas en överprövningsmöjlighet av själva säkerhetsklassningsbesluten.
Och vad tror du faktiskt kommer att hända? Kommer vi få en barnet med badvattnet skärpning här eller inte till slut?
Jag hoppas ju verkligen att det inte blir det. Jag hoppas ju att regeringen tar sitt förnuft till fånga och fokuserar på de verkliga problemen.
Vi får se hur regeringen ställer sig här då till Säpos förslag. Tack så mycket, Joakim Lindqvist, förbundsjurist hos fackförbundet ST, för att du kom hit idag.
Tack.
Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Vi hörs!